jag vet inte vad som provocerar mig mest. Beslutet att bygga det här och slösa bort pengarna, eller att man fick idén under en kommunpolitisk inspirationsresa i Alicante. Men det var därför man hämtade idén till att bygga den här poolen helt enkelt.
I veckans uppskattat har vi ett uppföljningssamtal med Skattebetalarnas och hela Sveriges slöseriombudsman Filip Syrén. Varmt välkommen tillbaka till Uppskattat.
Tusen tack.
Kul att ha dig här igen. Du är ju precis som jag ute och flänger land och rike runt och letar slöserier. Förra veckan så var vi i Örebro och igår, idag onsdag, var vi i Linköping. Vad är dina betraktelser hittills efter att ha rest runt och fått ta emot allmänhetens tips?
Ja, men jag slås ju inte minst när vi, som du säger, reser land och rik runt av alla slöserier, av hur mycket skattepengar som rinner iväg utan att någon någonsin behöver stå till svars för det. Och det är rätt kul när man åker runt just till enskilda städer och får så kallade guidade turer av folk som har ett bättre koll på stan, där de visar mig allt ifrån svindyra konstverk till galenskaper som har lagt skattepengar på helt enkelt. Så kul och bildligt se det. Men också en sak som jag passat på att göra är att fråga skattebetalarna i respektive stad, frågor på stan, vad de tycker att deras skattepengar ska gå till och hur väl överens det stämmer med det som pengarna har gått till.
Mm. Och vad är reaktionerna från allmänheten?
Ta Örebro som exempel. Örebro har ju en historia av att leka både företagare och bonde med skattebetalarnas pengar. Så att förutom att de äger 258 kommunala kossor så driver de också ett krisande vindkraftbolag som till skillnad från sina privata konkurrenter kan rädda de årliga förlusterna med skattebetalarnas pengar varje år. Så det är ett exempel som jag lyfte när jag frågade människor på stan i Örebro vad de tycker. Min första fråga är egentligen vad tycker du att dina skattepengar ska gå till? Och det var förvånansvärt många som svarade sjukvård och skola före kommunala kossor.
Mm. Mycket förvånande.
Ja, verkligen, verkligen.
Det här är ju en del i Skattebetalarnas kampanj Sveriges lösar, där vi åker runt och tittar på äldreomsorg, förskola, grundskola och gymnasieskola och ser en besparingspotential. Det här har vi pratat om tidigare i podden, inte minst med vår chefekonom Erik Bengtsbo. Och där konstaterar vi att det finns 30 miljarder att spara bara inom de här fyra områdena om kommunerna jämförde sig med varandra och nådde upp till att bli tillhör den bästa fjärdedelen av kommunen. Då skulle man alltså kunna spara 30 miljarder. Och särskilt nu i tider av där man pratar om både vårdkris, även om det inte är en kommunal utan en regional angelägenhet, men det pratas om hur kommuner och regioner har svårt att få pengarna att räcka till, så är det ju, sticker det lite i ögonen när man ser de här exemplen, både då i kärnverksamheten som inte är så effektiv och kostnadseffektiv som man skulle kunna hoppas, utan också all kringverksamhet som du tittar på i kommunerna. I Örebro pratar om kommunala kossor. Vad hittar vi i Linköping?
I Linköping så har jag framförallt tre exempel som jag tycker är roliga och sorgliga att titta på. Men efter en lång väntan, plågad av förseningar och eskalerade kostnader, så har ju Tinnebäcksbadet äntligen öppnat sina dörrar i Linköping. En standard simhall byggs vanligtvis för omkring 100 miljoner, men Linköpings skattebetalare betalar nästan 10 gånger så mycket. Så att trots att snacket kring det här badhuset började för nästan 25 år sedan, så har den här långa följetongen tack och lov fått ett slut, men kostade över 1 miljard, och när man väl skulle slutbesiktiga det så hittar man över 1000 fel. Det är ett exempel.
1 miljard för ett badhus. Men Kiruna ligger väl i samma klass. Vad är det med kommuner och badhus?
Nej, det är absurt. Och det skulle kunna vara ett helt kapitel för sig. Om man tittar på bad. Jag tror att anledningen till att det har kommit upp väldigt mycket exempel på just badhus är väl för att många av de kommunala byggdes på 50-60-talet. Så att man har behövt, eller ja, man har valt att bygga nya. Och då satsar man ofta all in när man gör det. Så att nu i tiden, det och typ kongresshallar är ju väldigt vanligt just nu. Man börjar se resultatet av de satsningarna, och ofta så är de försenade och extremt dyra. Det finns hur många exempel som helst.
Beror det här på att man har såna extremt höga ambitioner med de här badhusen? För jag menar, jag är uppväxt då på 70-, 80- och 90-talet, och även i Flen där jag bor så har de ett badhus som byggdes då någonstans runt 1970 eller sådär. Och där fanns det liksom en stor pool och en barnpool. Varför kostar det 1 miljard? Bygger man gigantiska äventyrsbad och tävlingsbassänger, eller vad är det frågan om?
Det sorgliga är att ibland är det ju just väldigt höga ambitioner, men om man tar Kiruna som exempel, för den miljarden förväntar man ju sig någonting som ska göra liksom Saudiaraber avundsjuka. Men, men faktum är att det ser ut som ett gammalt DDR-badhus närmast. Så det sticker liksom inte ut så mycket, utan det är ofta kostnadskontrollen som man tappar fullständigt. Mm. Och också någon typ av inställning. Jag kan ta Falun som exempel. 2017 beräknades ju deras nya badhus kosta 240 miljoner. Nu fick vi facit bara här om månaden och det låg på nästan dubbelt så mycket, 432 miljoner. Och i en intervju med Falukuriren så sa den ansvariga fastighetschefen, då ansvariga, han jobbar inte längre kvar, men då sa han att en sak som varit väldigt bra i det här projektet är att vi aldrig haft en diskussion i media om vad det här kostar. För kommunen har det varit helt irrelevant. Och så kan man också resonera efter att spräckt budgeten med 200 miljoner kronor om någon annan betalar. Så att jag tror det är att man inte bryr sig så mycket om sista raden som det spårar ur.
Nej, men och poängen här är ju inte att misstänka att du hatar att folk badar, utan poängen är att de här kostnaderna ska alltid ställas mot någonting annat i kommunens verksamhet, det vill säga liksom bättre skolor, bättre äldreomsorg, liksom fungerande infrastruktur som där kommunen har ett lokalt ansvar. Och räknar man inte pengar, ekonomi, ordet ekonomi kommer från grekiskan, det betyder just hushållning. Mm. Och om man inte hushåller på ett håll, då blir det ju mindre kvar till något annat. Köper man Red Bull för hela lönen, så är det klart att det räcker inte till blodpudding och falukorv till barnen.
Nej, men exakt så, och det där är kanske det som provocerar mig mest, att när man väl ställt till svars som makthavare för att en budget har spårat ur eller något liknande, så är det ofta att ja, men det här var en annan budget, det var en annan påse pengar, men det spelar väldigt lite roll vart ifrån skattebetalarnas pengar tas. För att som du säger, man måste ställa saker mot varandra, och tar man badhus och detta som exempel, då är Kiruna det absolut värsta, där man de facto har tvingats, citationstecken nu, hade ni sett om det var en videopod, men man har, politiker har alltså tvingats ta pengar från vård, skola och omsorg för att täcka upp finansieringen av vad som blev liksom ett av Sveriges dyraste badhus. Mm. Så det är ett val man gör.
På en befolkning på lite drygt 20 000 personer.
Exakt.
Nej, men det här är det är oerhört upprörande. Just den här typen av stora satsningar, badhus eller arenor eller infrastruktur, då det ofta är staten som är ansvarig, har ju en tendens att alltid gå över målet. Det här har vi pratat tidigare med podden bland annat med Erik Lackoma här för något år sedan. Mm. Och det är tydligt att man fattar beslut på svajiga underlag, och sen som beslutet väl är fattat, då finns det liksom ingen botten. Alltså det är en sunk cost. Man öser in pengar i projekt för man har ändå bestämt sig. Så det finns liksom, ligger i själva beslutsfattandets natur att både förvaltning och de som man upphandlar och politiker vill underskatta kostnaderna i början, och sen när det skenar så är det, ja, så får det bara fortsätta.
Precis.
Ja, det här är mycket upprörande. Vad har du hittat mer för spännande och roliga exempel? Jag vet att du har tagit emot oerhört många tips från allmänheten. Kan du delge oss någonting du har tittat på under dina första veckor? Du har ju inte varit här så länge, men det känns som länge, för du har gjort en jäkla massa saker. Men kan du berätta om några highlights från dina veckor?
Jag vill säga, det är en grej som slår mig. Jag sa i förra avsnittet att Slöseriombudsmannen har blivit en folkrörelse, och det märks verkligen. Jag skulle vilja säga det, att under de åren som rollen har funnits så har man nog lyckats sätta, eller man har lyckats sätta fokus på det. För jag tror skatteslöseri har aldrig varit hetare än nu. Och det är inte tack vare min första månad, men tack vare mina företrädare och människor som jag har pratat om tidigare, Jens Nylander och politiska partier som väljer att granska slöseriet etc. Så att det känns som det ständigt är på agendan. Så att först och främst är det så här, min roll handlar ju dels om att uppmärksamma slöserier som kanske andra upptäckt, men också gräva mina egna. Och där, om man bara ser på vad media uppmärksammat, så är det ju en rad tokigheter. Det var ju för några veckor sedan som regeringen hittade 25 myndigheter man inte visste fanns, till exempel, om man ska se vad skattepengar tar vägen. Men det har varit allt ifrån badhusfiaskon, kommunala Hollywooddrömmar. Där lyckades vi tillsammans med politiska partier faktiskt sätta stopp för Uppsala köp av en kommunal filmstudio. Så att de la det förslaget i papperskorgen.
Och en filmstudio, vad skulle de göra där?
Ja, någonstans måste ju deras över 100 kommunala kommunikatörer vara, antar jag. Nej, men de skulle spela in videoklipp och skapa liksom kommunikation för kommunen. Så att, ja, det var en sån idé de hade. Elöverkänsligas miljonbidrag, etc. etc. Men om man ser på mina egna grejer som jag tittat närmare på, då jag hamnar i ett litet rabbit hole när det kommer till konstnärsnämnden. Där finns väldigt mycket intressant. Ett kollektiv har alltså fått 1,6 miljoner kronor för att arrangera en nakenfestival. De har gjort det här några år tidigare, så det är ingen nyhet för konstnärsnämnden var pengarna går, utan de ska rusta upp då mark. De har köpt 100 hektar mark i Älvsjö. Och det här medlemsstyrda kollektivet då har en privat nakenfest, vilket också är lite komiskt. Det är svårt med insyn i detta, men skattepengar har alltså gått till detta.
Så det blir inget bildspecial i nästa nummer av Sunt Förnuft?
Tyvärr inte. Så slösar vi ombudsmannen i Hustler. Nej, det blir det nog inte. Men man kan dock titta lite på de tidigare aktiviteterna som var där. För att festivalens arrangör beskriver det här som Sveriges största deltagarfestival, där då deltagarna själva ska skapa innehållet. Och då tittar jag lite på ja, men vad var det för typ av seminarium, känns det fel att kalla det, men om man ska göra någon typ av så Almedalsreferens.
Någon form av aktiviteter inom den här ramen.
Ja. Exakt så, deras aktiviteter. Då var det förra året Slutsgarden hette något, Sacred Kink Camp, Tits and Tacos. Så det var några av de arrangemangen då under förra sommarens festivalvecka. Vi får se vad...
Det är ju fantasieäggande det här ändå. Alltså, återigen, vill folk äta tacos nakna får de jättegärna göra det. Men varför ska vi betala för det?
Ja, och det förstör lite poängen, för att festivalen som sådan, det är ju ett fantastiskt liksom konstinitiativ eller liksom kulturellt initiativ. Men poängen med det är ju att människor ska samlas och liksom själva finansiera det och göra en stor grej av det här. Så det urholkar lite sitt syfte när det går skattepengar till det. På konsttemat så var det också ett projekt som heter Monolog för telefon som beviljades över 1 miljon kronor. Då har man hyrt in 349 skådespelare för att under en och samma dag ringa alla ledamöter i riksdagen och läsa upp en monolog för ledamoten via telefon. Så att de blev uppringda och fick lyssna på en 3,49 minuter lång monolog som gick ut på att personen ifrån skådespelaren repeterade väldigt osammanhängande saker och ting, så att det var i stort sett hej, jag har en fråga, jag undrar om, kom aldrig fram till sak liksom. Det här var då konstnärsinstallationen som kostade över 1 miljon kronor.
Och vad gick de här pengarna till? 349 skådisar naturligtvis, men i övrigt, vad är det som kostar pengar här?
Det undrar jag också. Ja. Jag har kollat på budgeten. Jag tror 999 kronor fick respektive skådis, men det är långt ifrån hela det beviljade beloppet, så att det var bland annat de att skriva manus och producera det här.
Du lät inte jätteimponerad med det.
Nej, inte jätte.
Men varför, om vi stannar lite vid konsten, varför är det så att skattepengar till konst upprör så mycket?
Nej, men det handlar väl om vad människor är beredda att betala för och inte. Men också att det blir ganska selekterande. Det är somliga som kan beviljas bidrag och sen finns det andra konstnärer som inte gör det. Så att det snedvrider en konkurrens på något vis också.
Ja, så nu kan man väl tänka sig då att väldigt mycket modern konst är lite speciell. Det är ju inte liksom traditionella målningar till exempel, utan det är väldigt mycket performance art och sånt där. Men det blir ju dels, eftersom bedömningen är så subjektiv, så undrar man liksom, vad blir konstupplevelsen för skattebetalarna i 349 riksdagsledamöter som förhoppningsvis har bättre saker att ägna sig åt än att sitta och lyssna i 4 minuter i telefon på någon som sitter och svamlar. Det är liksom, det här tar ju nya resurser i anspråk. Plus att det är svårt för mig är det lite svårt att förstå riktigt vart det konstnärliga värdet för skattebetalarna ligger. Och dessutom är det ju så att om man nu tar in skattepengar och sen fördelar ut dem på vissa, så finns det ju alltid en risk att du just snedvider konkurrensen. Att de flesta kulturutövare får ju inte ett öre för att de ägnar sig åt sin kulturutövning och ansöker inte ens om pengar. De spelar gitarr eller springer runt nakna på fält alldeles på sin egen bekostnad. Och då är frågan, varför ska vissa premieras framför andra? Och vem ska göra den här väldigt svåra bedömningen av vad som är riktigt, riktigt god konst? Det här kan ju inte heller sägas tillhöra någon del av kulturarvet. Det kan man ju möjligen försvara då, alltså nationalscen. Men det, för mig blir det i alla fall väldigt, väldigt svårt att förstå. Jag har inte hittat någon företrädare för liksom de fria konsterna som har lyckats förklara det här för mig. Men det kan ju bero på att jag är trög eller någonting.
Nej, men som du är inne på också, att det blir ju rent ekonomiskt väldigt ineffektivt använda skattekronor. För att ofta handlar det om små grupper. Ett annat exempel var en grupp som beviljades nästan 2 miljoner kronor för att återstarta Arbetslivsinstitutet, en myndighet som lades ner 2007. Och det är också liksom ett exempel på hur ett fåtal då får närmast leka och göra någon typ av konstinsats då och får väldigt stora belopp för det. Mm. Det är pengar som kunde använts klart effektivare. Mm. Så jag tror väl det.
Jo, och som sagt, inget ont om de här konstprojekten i sig. Det får man väl jättegärna ägna sig åt om man vill. Men frågan är, så varför ska skattepengar gå till det här? Det var ju ett omtalat projekt i samband med att de byggde när Västlänken i Göteborg, så skulle det ju anställas. Jag tror att det blev inställt sen, men det var ju någon konstnär som skulle gå på, man skulle anställa en person på heltid som skulle vara någon slags levande konstverk som skulle gå omkring där i ja. Liksom en hel livstid. Och det tror jag de drog i nödbromsen i till slut. Och, ja. Ja, det blir lite för märkligt.
Men som du säger, don't hate the player, hate the game. Ja. Jag hade gärna varit den som sprang runt där nere och fick pris för det. Liksom,
så att... det tror jag faktiskt inte alls på. Men det är inte den enskilde konstnärens fel, utan det är ju liksom de här bidragssystemen. Du hade något hårdrocksband också? Eller,
ja, precis.
Använder jag fel terminologi nu?
Nej, men det stämmer. Det var några år sedan som ett gäng kompisar beviljades bidrag för att starta ett black metal-band från grunden.
Alltså det är spännande, för jag som ung så hängde jag med mina kompisar i en, och i och för sig en kommunal replokal då, så det kan man väl ha synpunkter på, men de spelar ju liksom på sin fritid. Varför ska man få jäkla massa pengar? De flesta som ägnar sig åt musik drar väl inte in en miljon någonsin?
Nej, det känns inte så punkigt.
Nej, det är verkligen inte så punkigt.
Men på tal om just konst och kultur, en annan grej att titta på som vi nog kommer läsa mer om, det är ju kulturhuvudstadåret. Mm. Det jag tittat på, och min uppmaning till alla politiker som vill bli europeiskt kulturhuvudstad år 2029 är: det är aldrig för sent att ge upp. Att planerna då på att bli europeisk kulturhuvudstad 2029, det har slopats av alla kommuner förutom två. Det är Uppsala och Kiruna, komiskt nog de två kommuner som kanske mest hamnat på min radar. Mm. Och så att merparten av kommunerna har då dragit sig ur på grund av kostnadsskäl. Det är bland annat Lidköping, Borås och till och med bidragsmäckat Malmö har insett att det här blir nog fan för dyrt.
Till och med för Malmö?
Till och med Malmö har gett upp. Men Kiruna har alltså gått vidare. Staden som vi var inne på tidigare, som inte har råd med mjölk till förskolebarn men bygger badhus för en miljard. Som inte har råd att renovera skolor men inviger nya kulturhus och inte har råd med efterrätt på äldreboenden, men alltså har en kulturstrateg som sitter och tar hand om den här ansökan till att bli europeisk kulturhuvudstad. Och när vi är inne på det så jag tittar mycket på hur har man räknat, och jag tycker det är väldigt intressant. För att hittills har två svenska städer varit europeiska kulturhuvudstäder. Det är Stockholm 1998 och det är Umeå 2014. Bägge gånger kostade det över 500 miljoner kronor. Men enligt huvudprojektledaren för det här, då uppskattar man att det skulle kosta ungefär 280 miljoner kronor. Så det känns väldigt lågt räknat, och beslutsunderlaget man har framför sig är ju klart lägre än verkligheten.
Så mer än en kvarts miljard.
Mm. Ja, sen kanske det blir billigare, det återstår att se. Men jag har också kollat upp vad ansökan har kostat genom åren. Göteborg ansökte om att bli det här 2007. De brände 53 miljoner kronor på det utan att bli det då. Och nu kostar det, Uppsala har hittills kostat 3 miljoner, Kiruna 2,4 miljoner kronor.
Varför blir det så intressant för kommuner att vara med i sånt här? Det är ju samma sak när vi, varenda OS-ansökan så tappar ju folk helt koncepterna och springer glatt iväg och spenderar andras pengar. Varför är det så här?
Jag tycker vi kan väl titta lite på hur olika politiker resonerar just den här frågan, för det är ett bra exempel på hur olika syn man kan ha på verkligheten. Som sagt, Lidköping, Malmö och Borås hoppat av med motiveringen att satsningen skulle bli för dyr. Men om man tittar på vad ordförande i kultur- och utbildningsnämnden i Kiruna har sagt, så har hon ett väldigt annorlunda perspektiv. Hon menar att det här är på liv och död för Kiruna. Hon säger då i en intervju att jag ser på det här som en överlevnadsfråga. I och med att vi har de ekonomiska problem som vi har, så kommer vi ha tuffa år framför oss. Det här skulle göra att vi kan satsa på kulturen utan att behöva spara in på en annan verksamhet. Och det här är alltså då för att om du lyckas bli kulturhuvudstad år, så behöver du lägga, ja, några miljoner kommer kommunen behöva lägga oavsett vad. Men sen är väldigt stora delar av det också statligt och europeiskt stöd.
Så det här är lite som ett lotteri där de köper en dyr lott och hoppas på att dra vinsten.
Precis så. Och väldigt dyr lott och dessutom dyr vinst, för den finansieras av skattebetalare i hela landet istället. Mm. Mm. Men om man också tittar på lite, jag är duktig på att liksom kritisera, men jag skulle vilja lyfta några rimliga personer. Det är om man tar Lidköping, där Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet bestämt sig för att med dagens ekonomiska läge tycker vi det är viktigt att man lägger pengar på skola och omsorg, säger de uttryckligen.
Hatten av för det.
Ja, allt annat kommer i andra hand, vilket gör att vi ser det väldigt svårt att prioritera en sån här sak just nu, säger då Per Jonsson som företräder Liberalerna. Socialdemokraterna säger samma sak. Det blir nästan ett löjesskimmer av att lägga pengar på en förstudie som kommer komma fram till någonting vi inte har råd med. Mm.
Och så här borde ju fler, vi skulle ju skramla till tågbiljetter till de här, så de fick åka land och rike runt och berätta om hur de ser på kommunal ekonomi.
Men precis, så att jag tror att man kan alltid, politiker kan resonera om att när Umeå har gjort sin uträkning från 2014 till exempel, då räknar man att man har tjänat 3 kronor per investerad kommunal krona. För det första så har jag väldigt svårt att se hur kalkylen går ihop, men då måste man dessutom lägga till de statliga stöden man får. Så man får skattepengar, men från en annan ficka.
Just det, och det är ju inte säkert att det här är effektiva pengar. Även om du själv har investerat 1 krona och fått tillbaka 4, så är det inte säkert att de här pengarna har gjort den nytta som skattebetalarna kan förvänta sig. Alltså,
precis.
Det är ju inte säkert att det här som har efterfrågats, att det är den här kulturen. Hade pengarna stannat i medborgarnas ficka, så kanske man hade köpt annan kultur för pengarna. Som kanske nog så bra. Du nämnde Malmö som är ett sorgbarn som ständigt återkommer. Malmö och Göteborg brukar alltid vara med. Det är ju inte bara stora städer, utan det är också städer som inte är så bra på att hålla i pengarna. Skälet till att Malmö inte hade råd att lägga pengar på kulturhuvudstadsåret kan ju bero på att de har investerat en hög med pengar i någonting annat nu aktuellt. Kan du berätta vad det är?
Ja, för det första, Malmö har en heltidsanställd skateboardsamordnare.
Det åktes inte skateboard någonstans innan det fanns en kommunal samordnare.
Nej, det är exakt
så. Skateboarden uppfanns av en kommunal samordnare.
Förmodligen, om du frågar dem. Den här personen måste ha någonting att göra och fick för sig att flytta en nedlagd skatepark i Philadelphia till Malmö. Så att man ska flytta allt, inklusive markbeläggning, kantsten, soptunnor, lyxstolpar från andra sidan Atlanten och bygga upp det igen i Malmö. Det måste väl ändå klassas som kommunalt slöseri i världsklass. Sen kanske det inte bara var därför, utan de har gjort mycket, mycket dylikt slöseri. Så att allt samlat kanske gör det lite svårt att ta råd med kulturhuvudstadåret.
Ja, de hade ju för några år sedan hade de inte bara skateboardsamordnare, de hade också en e-sportsamordnare. Alltså någon som hjälper, vad jag förstår, sig till att samordna så att folk kan spela tv-spel.
Just det, hade det funnits i min kommun när jag växte upp kanske jag hade varit professionell Counter-Strike-spelare.
Ja, vem vet. Din hemkommun bestal dig på en karriär.
Ja,
det som är intressant är också att de i Malmö anför som argument då för den här skateboardparken att det är en del av kulturarvet, och det här är mig vetligen första gången vi köper in ett kulturarv från ett annat land för att bevara det. Det måste sägas vara, jag vet inte om det är imperialistiskt eller om det är, men det är i alla fall en mycket intressant syn på vad kulturarv och vilket ansvar svenska skattebetalare har för andra länders kulturarv.
Men det känns också lite förgäves att källsortera.
Ja.
Där är sånt insats görs.
Ja, och var det 20 ton sten från Philadelphia till Malmö känns. Vad kostar det, vet du det?
Jag håller på att utreda det här, så jag återkommer i den frågan faktiskt. Mm.
Tillbaka lite till vatten och bad. Det är ju inte bara stora simanläggningar jag har tittat på, utan också hittat andra typer av badmöjligheter som inte känns som ett optimalt nyttjande av skattepengar. Och det är close to home.
Ja, jag hade hoppats slippa problematisera Halmstad, min hemstad. Men mycket riktigt, det visar sig att äldrevårdsförvaltningen i Halmstad skulle bygga ett nytt korttidsboende där patienterna i regel stannar inte mycket längre än 3 månader. Det är väldigt sjuka pensionärer.
Det är då i livets slutfas man får ett sånt boende. Så de flesta lever inte särskilt länge och är inte i så bra skick, utan det är i livets slutskede helt
enkelt. Exakt så. Och i samband med att man då i Halmstad skulle bygga ett nytt sånt där korttidsboende, så valde man också att investera 12 miljoner kronor i att bygga en pool till dessa patienter. Fin tanke. Man tänker att de kanske ska, de ska kunna njuta det sista de gör, men problemet här är att patienterna är väldigt sjuka och det är väldigt höga krav på hygien i en sån här pool. Så att den har sedan den öppnade i augusti inte använts en enda gång.
Hoppla.
Och dessutom då, förutom de här 12 miljoner man har investerat i det, så är det en årlig driftskostnad på 1,3 miljoner kronor. Vilket gör mig väldigt förvirrad på hur man får till det. Klor måste ha blivit väldigt dyrt. Men så den står och tickar helt enkelt. Jag vet inte vad som provocerar mig mest, beslutet att bygga det här och slösa bort pengarna, eller att man fick idén under en kommunpolitisk inspirationsresa i Alicante. Men det var därför man hämtade idén till att bygga den här poolen helt enkelt.
Åh, Alicante, vad trevligt.
Ja. summa summarum, jag kommer dyka vidare i den här frågan. Jag har faktiskt bestämt mig för att ta Sveriges dyraste dopp. Jag har frågat politikerna i Halmstad om det vore möjligt för slöseriombudsmannen att komma in och testa den här poolen. Så att det är någonting jag har framför mig och ser fram emot. De kommer släppa in mig.
Underbart. Det är ju dyrare att bada i champagne.
Verkligen.
Vi ser fram emot ett bildspecial därifrån. Spännande. Ja, och framöver då, vi kommer här i också nästa vecka åka till Gävle och göra ett besök där. Har du några spännande spaningar eller räknar du med att få tips på plats?
Jag har ju kongresshuset i Gävle, det har kostat jävligt mycket pengar. Det är väl en sån grej konkret. Men jag kan spara det. Ni får följa med till Gävle helt enkelt i våra sociala medier. För det finns en rad spännande exempel som jag tänkte lyfta.
Jag tänkte ta upp det också. Hur följer man dig om man nu som lyssnare inte gör det redan?
Jag finns i alla sociala medier i stort sett. Jag har Instagram, Facebook, startat TikTok-konto. Finns även på YouTube. Så att egentligen alla sociala medier. Sök på Slöseriombudsmannen helt enkelt så hittar ni mig där. Och det ni kan se fram emot är nu mer rörlig bild eller video som ungdomarna säger. I takt med att vi åker land och rike runt så försöker jag intervjua människor och träffa spännande karaktärer och sådär. Så att det kommer bli mer av det.
Spännande. Och tips fortsätter du gärna glatt ta emot?
Yes. Då mejlar man mig på sloso@skattebetalarna.se eller skriver i någon av de här sociala medierna.
Kul. Förutom kommuner, är det något annat område du kommer att titta på specifikt under de kommande veckorna?
SKR ska akta sig, kan jag säga.
Spännande. Vad är SKR för någonting?
SKR, Sveriges kommuner och regioner. Det är dit som kommuner och regioner då betalar hutlösa summor varje år för att bedriva lobbyarbete via SKR. SKR till skillnad från regionerna och kommunerna är i sin tur en ideell förening som till 100%.
Som vår ungefär alltså.
Ja men precis, vilket gör att de dribblar egentligen bort offentlighetsprincipen.
Just det, för den stora skillnaden, de lever ju bara på skattepengar, vi lever bara på frivilliga bidrag.
Precis så, och de tittar jag närmare på och jag vill ge dem ett ultimatum att antingen får de ju visa oss skattebetalare vad pengarna tar vägen eller så får de sluta ta emot våra pengar helt enkelt. Det är ett ganska enkelt krav, tänker jag. Ja. Så att SKR kommer att titta mer på.
Ja, de finansieras ju helt av de medlemmar de har, det vill säga kommuner och regioner som är ju samtliga medlemmar då i Sverige. Och alla de lyder ju under offentlighetsprincipen och de har ju inga andra medlemmar, så det är väldigt svårt att se varför vi inte skulle få se vart pengarna tar vägen här.
Nej, precis, och det är väldigt spännande när den insynen försvinner. För att om man tar till exempel valfri region eller kommun skulle jag kunna mejla och få taxikvitton inom 3 dagar. Men just SKR så kan jag inte se vad en middag eller vad ett seminarium eller någonting kostat eller vad de gör. Så att mer om SKR.
Ja, spännande. Det ser vi fram emot att följa här framöver. Kul, spännande. Tack för att du tog dig tid att komma hit, Filip. Som sagt, följ Slöseriombudsmannen i sociala medier och så skicka gärna tips till Filip om du har sådana, antingen på kommuner eller SKR eller någonting annat som upprör dig när det gäller slöseri med skattebetalarnas pengar. Stort tack, Filip.
Tack.
Uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låg och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden får du gärna ge oss ett gott betyg i din app och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se/bli-medlem. Till nästa vecka, ha det så bra.